Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna allihopa. Hej. Avsnitt 196 är vi på nu. Mm. Det är snart 200, Magnus, då ska vi fira.
Ja, det ska vi.
Ja.
Det måste vi göra. Vad ska avsnittet handla om, Marit?
Vi har en lyssnare vars fru får raseriutbrott. Är hon narcissist, undrar han, och vad göra? Och om man inte kan slappna av hemma, vilket många inte kan, hur illa är det egentligen? Sen pratar vi om en missuppfattning om barnuppfostran, och vi har en snabb checklista för att känna igen psykopater. Sen ska vi också ta upp könsroller i sexlivet och en lyssnare vars partner bygger förväntningar som sen inte infrias. Mm. Du, vet du att det finns en checklista för psykopater?
Ja.
Vad vet du om den?
Ingenting. Säg, berätta.
Nej, men det finns en checklista som ändå, inte vet jag om man är forskare eller psykolog eller vad han är, Hares checklista, stavas Hares checklista. Ja. Man kan googla på den.
Okay.
Sen kan man inte själv bedöma, utan det måste liksom utbildade människor göra. Men man kan ändå roa sig med att läsa den och kanske känna igen. Jag tror att det är 20 punkter, kriterier. Jag kan läsa några av dem som liksom kännetecknar en psykopat.
Okay.
Och sen är det så att man ska ha ett visst antal poäng av de här liksom för att... Okej, okay, så här. Tal för och ytligt charmig kännetecknar en psykopat.
Det är inte jag.
Grandiositet. Mm. Alltså att man tänker att man själv är storslagen och fantastisk. De saknar ånger och skuldkänslor. Har bristande empatisk förmåga. De är sjukligt lögnaktiga. Bedräglig och manipulativ. Har ett flakt känsloliv. Det tycker jag är intressant. Jag tolkar det som liksom att man inte har något särskilt djup, utan är ganska grund liksom i känslolivet.
Det är inte så att man är jämn i humöret? Som
det tror jag inte kanske.
Nej.
Motsägs nämligen av följande. Okay. Impulsiv.
Aha.
Och bristande kontroll över sitt beteende. Har stort behov av spänning, blir lätt uttråkad. Parasiterande livsstil och promiskuitet. Det finns också, det här var 12 av 20. Enligt många forskare, nu läser jag här. Enligt många forskare är psykopatin medfödd, en medfödd personlighetsstörning som orsakas av en abnormitet i hjärnan. Kan då inte botas, varken terapi eller medicinering hjälper enligt de här. Sen har en brittisk psykolog identifierat 10 yrken där psykopater är överrepresenterade.
Mm.
Bland annat vd, jurist, journalist, säljare, kirurg och polis.
Jaha.
Vadan detta ska vi tro?
Ja, jag tycker det. Om det är medfött så är det väl snarare så att de som har den medfödda saken söker sig till de yrkena. Men jag tycker det låter...
Varför just?
Ja, därför att det kanske passar att man hamnar i en maktsituation då, där man kontrollerar allting och kan liksom...
Sälja det. Jag tänker också att det handlar om viss hänsynslöshet kanske. Dels att man kan ta sig fram. Ja. Man vill ta sig fram, som du säger. Men också att man kanske är beredd att det som andra kanske hindras av, att det blir jobbigt och tar emot och gör ont, det kanske de inte känner på samma sätt.
Nej, precis.
I en fight eller i en strid liksom.
Nej. Jag tänker också att om man har de dragen så lämpar sig vissa, alltså att, alltså att du kan använda den här, att göra det till en kompetens eller en egen god egenskap.
Precis.
I yrket.
Ja.
Men jag tror ju också att det där att man... Om man blir polis till exempel, så kanske man på grund av det man upplever och det man är med om hamnar i liksom de där dragen. Man renodlar dem och blir på det. Och även en vd.
Nej, men
de
här dragen har man tidigt.
Ja, men det jag då ifrågasätter och säger att det kanske är så att vissa personer inte har dem tidigt utan utvecklar liknande drag för att det passar i de yrkena.
Ja, men då är man nog inte som man skulle kalla det just för... att man är psykopat, eftersom det kriteriet är att det är medfött.
Okay, ja.
Intressant ändå tycker jag, men det kan vara bra att ha koll på ifall man är i närheten av människor som man mår dåligt av olika skäl. Det kan trilla ner en polett när man läser sånt här.
Absolut, men jag tycker också att det finns en risk med det där. Det finns en fara i det, för att många känner igen sig själva i en del drag och man kan liksom kryssa i vissa. Man kan peta in folk i de facken för att man är förbannad på dem eller tycker illa om dem eller vad som helst.
Självklart.
Man ska vara lite försiktig med hur man...
Självklart, men jag menar en frisk människa har också någon liten grad av psykopatpoäng,
precis,
så att säga. Men det är inte det. Nej. Utan den här, som sagt, det här... Alternativet är att inte prata om det.
Nej, absolut.
Ja.
Visst, men...
Så att det är ju bra att man ändå kan känna till det. Men man kan ju inte ställa diagnos på någon annan. Och man har ju heller ingen nytta av att slänga sig med begreppen. Det kommer en lyssnafråga som handlar om sånt här sen. Liknande.
En gång till, vad heter den? Hairs.
Precis, Hairs. Nu ska vi se här. Checklista.
Hairs checklista.
Oh. Hares.
Yes.
Du, får fråga dig. Vilken grad av avslappning i förhållandet tycker du att du och jag har, eller har du haft i dina andra förhållanden? Jag försöker hitta den optimala graden av avslappning, för att jag tycker att det är nödvändigt att man i sitt förhållande ska kunna slappna av.
Ja.
Samtidigt så kan ju det också gränsa till en viss nonchalans. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad du
menar. Att man liksom bara...
Ja,
hur hittar man det där?
Ja, svårt tycker jag. För att jag kan ju tycka att jag känner mig avslappnad tillsammans med dig. Men samtidigt kan jag också tänka att det är ju många saker som jag behöver ta hänsyn till eller liksom vara vaksam på. Kan jag tycka att jag kan inte bete mig hur som helst. Jag kan inte vara hur som helst när vi är tillsammans.
Nej.
Men jag tycker alltså, det måste finnas en balans på något sätt. Jag kan inte säga vad den gränsen går, men det måste finnas en balans mellan att skärpa sig, eller då, vad man nu ska kalla det, för att inte vara avslappnad, och att känna sig trygg och lugn liksom.
Ja, men du, tänk om det är så här då, för jag kan också vara avslappnad med dig, jag har kunnat ha lite svårt för det förut, men kan det då vara för att avslappningen inte riktigt handlar om det som man lätt tror, nämligen jag vet inte. Tänk om det istället är att avslappningen handlar om att man inte är i riskzonen för att det ska kunna bli fel hela tiden.
Ja, men det,
att det kanske inte handlar om något annat, utan faktiskt att det handlar ganska mycket om förhållandets grund. Kan jag lita på att det när som helst inte uppstår någonting jobbigt nu?
Ja.
Då kan ju jag gå ner i varv och vila.
Ja.
För det är alldeles nödvändigt att man kan koppla av i den relation man är i.
Mm. Absolut. Så
för
tror
annars
jag
blir ju den nästan hälsovårdlig.
Ja,
en människa måste kunna koppla av i sitt hem.
Ja.
Jag tycker inte att det är självklart att man kan det.
För att...
Nej, för att det är, ofta är liksom spänt i relationer.
Ja, nej, men jag tror det också. Och det är när man liksom närmar sig de där sakerna som irriterar den andra personen eller gör den andra personen arg på en.
Ja, eller att det är så pass... Nej, men förstår du, ibland behöver det ju inte ens vara det. Det är ju ännu värre när det kanske... När man, om man lever med någon som är nyckfull till exempel, eller barn kan ju också ställa till det på så vis. Ja. Att det plötsligt när som helst kan dyka upp någonting som leder till en konflikt.
Absolut.
För att det har stått någonting fel någonstans. Ja, eller visst. Det har liksom,
ja.
Men då lever man ju också då med personer som, då lever man ju med en partner som är sån.
Exakt.
Och då kan man ju kanske inte riktigt koppla av.
Nej, precis. Och det där, jag tycker det är... Egentligen så skulle man ju vilja säga så här, stick därifrån då på en gång.
Kanske så.
Sen tänker jag också så här. Jag undrar om det kan vara så att man tyr sig till det också. Att man söker det för att det passar en själv på något sätt. Att det finns någon slags, ja, vad vet jag. Det är de personerna man kan. Och man får en slags bekräftelse av att vara vaksam och ta hand om och hantera den här personen.
Men från början så kanske det handlar i så fall... Jag tror inte att man ser det så långt då. Men från början kanske det handlar i så fall att man ser att den här personen har issues. Och det kan jag hjälpa till liksom med.
Ja.
Men sen kan man ju nästan omöjligt överblicka hur blir det här sen då. Man kan ju inte dra ut linjen så långt liksom ofta.
Nej.
Man är här och nu i sin kärlek och i sin känsla.
Ja.
Men det som är där i början... det man ska väl kanske notera det.
Ja, absolut. Men inte som sagt då att det inte slår för hårt åt andra hållet också. Att man blir totalt avslappnad och skiter.
Nej, fast jag tycker inte att det hörde ihop då. Det var inte
Nej.
Jag tycker inte att det är samma skala.
Nej. Nej.
Jag skulle väl kunna gå omkring och säga att det havs ut även med någon som var nyckfull i bakgrunden.
Ja,
liksom. Det är som två olika saker. Men jag tror att det är lätt att man blandar ihop det.
Ja.
För att anstränga sig, det...
Men så här då, tycker du att du gör att du är på ett visst sätt eller beter dig på ett visst sätt för att liksom parera mitt tycke eller mitt humör eller mitt sätt att vara?
På en skala 1-10.
På en skala 1-10, ja.
Så skulle jag säga att det gör jag på 1-2 liksom.
Mm.
Just parera ditt humör. Du är ju väldigt jämn.
Ja.
Sjukt jämn. Men det har inte att göra med att jag... Nu frågade du efter parera. Men,
ja.
Och det har inte att göra med klär jag upp mig för dig. Ja, det
nej,
ibland.
Nej,
precis.
Ja.
Okej, hur mycket parerar du mitt humör då?
Jag skulle nog säga 4.
Ja, jag skulle också gissa 4. Ja.
Nu händer det något.
Nej, men det rör sig ofta om blodsockret.
Finns, ja, det, oavsett vad det är. Men jag tycker att det finns... Och det känns inte besvärligt om jag säger så. Det är inte en tung belastning. Snarare kan jag tycka att det är skönt att veta att det är så.
Varför?
Jo, men därför att då vet jag att det kanske handlar om ditt blodsocker eller ditt humör och att jag...
Mm.
Ja,
mm.
Det stör mig inte alls.
Man kan ju säga så här också. Att jag är ju lugn och jämn som en filbunke numera jämfört med förut.
Men det vet ju inte jag, men det kanske...
Nej, men om jag säger det.
Ja.
Och då har ju det också att göra med matchningen säkert.
Ja.
Visst, eller med pressen man lever under i en barnfamilj och för mycket att göra på jobb och så vidare. Man kan inte lasta allting sin partner, och det gör jag verkligen inte. Men jag menar, man är en bättre eller sämre matchning eftersom du inte triggas av mitt humör på samma vis.
Nej,
och motsvarande så blir det ju... på annat vis.
Precis.
Men det tycker jag är en kvalitetsmätare. Hur väl kan jag slappna av i mitt hem?
Mm. Tänk på det.
Mm. Du, ska vi ta ett lyssnarbrev då?
Mm.
Ja. En kvinna som skriver: hej, jag är tillsammans med en man sedan några år tillbaka. Vi har det jättebra ihop, bor inte tillsammans, men ses väldigt ofta, både med våra respektive barn och utan. Jag blir dock ibland frustrerad när vi pratar framtid. Han kan till exempel börja prata om att flytta ihop och tillsammans leta efter större boende och broderar då ut alla fördelar med det. Jag går då igång på det och börjar kanske drömma lite. Nästa gång frågan dyker upp är han inte alls på och hittar argument till det. För mig blir det då en berg- och dalbana där saker som han sagt kickar igång tankar och drömmar hos mig, bara för att sen i nästa stund så är det inte alls aktuellt. Han medger själv att han är velig. Jag förstår att man kan dra iväg och tänka på olika scenarier och jag försöker att inte gå igång på det, men det är svårt. Hur ska vi tänka och resonera kring det här? Det handlar ju om någon typ av förväntningar som skapas hos mig som jag behöver bli bättre på att hantera.
Ja, jag tycker nog snarare att det är han som ska lära sig att hantera sin impulsivitet här faktiskt.
Jaha.
Därför att jag tycker att det är bättre att, jag menar, hon kan säga till honom så här, vänta lite tills du har bestämt dig för någonting innan du drar in mig i dina liksom tankar och spekulationer. Eller behåll det på det planet att vi bara resonerar om det. För att om man börjar ge sken av att nu är det dags, nu ska vi göra någonting, eller så här, att man har en avsikt med någonting, då drar man ju med sig sin partner eller omgivning i det. Och jag tycker att det, för så kan man, jag kan väl också tänka på att det vore kul, men jag säger ju inte det till dig förrän jag verkligen tänker att det här skulle kunna bli av, förstår du?
Jag förstår, men jag tycker att du missar en bit.
Okay.
Möjligen också att vår brevskrivaren missar en bit. Det framgår inte här, vad vill hon själv då?
Ja,
det står här ingenting om, och jag skulle kunna säga att jag tror att det är ganska vanligt att man inte själv tydligt uttrycker en vilja eller har bestämt sig, utan väntar på, ofta företrädesvis väntar på att mannen ska visa vad han vill, och då kan man förhålla sig till det. Så jag tycker så här, hon är ju bekymrad över att åka upp och ner, liksom berg- och dalbana. Jag tycker hon först och främst ska bestämma sig för vad hon vill. Och hur viktigt det är för henne. Hur viktigt är det för henne att... För det verkar som att när han inte pratar om att bo ihop så är det inte heller riktigt ett problem. Utan det är ju när han börjar prata om det så går hon igång på det och kanske börjar drömma lite grann. Jag tycker hon ska fundera på vad hon själv vill. Och om hon vill det väldigt, väldigt starkt, så får hon nästan ställa frågan till honom om han vill bo ihop med henne eller inte. Och i så fall när.
Och jag tycker ändå att just det, i det fallet så är det är lite speciellt. För att om hon vill bo ihop med honom, då kan hon inte driva det ifall han inte vill, liksom.
Nej, men då får hon ändå ett besked. Så slipper hon åka berg- och dalbana.
Ja, men jo, fast förstår du. Om han då sen säger en dag, det skulle kanske vara lite roligt ändå. Vi tittar på det. Och sen så backar han och säger, nej förresten, jag tror inte jag vill det. Jag tycker det verkar dumt.
Men jag skulle sluta lyssna på Karn vad han sa.
Ja, exakt. Eller säga åt honom så här, nu får du vänta tills du har bestämt dig för någonting innan du håller på och giddrar om det. Jag känner att det är han som ska skärpa.
Jag skulle säga så här, det är ju uppenbart att han inte vill flytta ihop. För i så fall så skulle de kanske ha gjort det.
Så kan man ju säga. Åtminstone inte hela tiden. Han vill inte hela tiden flytta ihop.
Nej.
Han vill ibland flytta ihop. Och han måste vänta tills han hela tiden vill flytta ihop innan han drar in henne i sina planer.
Ja, men då ska hon bara passivt stå där då och vänta. Jag tycker att hon ska ta kommandot över situationen. Hon ska ta kommandot över situationen, säga tydligt till honom, jag vill flytta ihop.
Ja.
Eller, jag vet inte om jag vill flytta ihop, eller jag vill inte flytta ihop. Hon måste tydliggöra för sig själv och för honom. Och sen så kanske man måste hitta någon slags regler för hur pratar vi om det här? Okej, om ett halvår så stämmer vi av igen hur vi ska göra. Jag kanske inte vill vara med dig om vi inte någonsin flyttar ihop. Men då måste vi också ha ett datum när vi ska göra det, liksom. Om det här är en viktig sak.
Men jag bara menar så här, om hon inte ville flytta ihop, då var det inget problem. Då kan hon bara säga, ja, jag vill inte. Punkt slut.
Ja.
Om hon ville flytta ihop, då kan hon ju bara säga det. Jag vill flytta ihop. När du har bestämt dig, då kommer du tillbaka till mig och säger det. Men då ska du ha bestämt dig.
Ja, men vad hjälper det henne om han inte kommer tillbaka förrän om 15 år? Och
då
säger...
men då har de inte flyttat ihop. Men då, uppenbarligen så verkar hon ju tycka att det är okej då. Liksom.
Ja, om hon tycker att det är okej. Men, ta kommandot över situationen och liksom... För det kanske är så för henne att hon... Att han faller lite i värde om han inte vill flytta ihop inom 5 år.
Ja, absolut. Det kan man ju säga om det är så viktigt.
Då behöver det liksom kanske tydliggöras.
Ja, om det är så viktigt.
Ja.
Ja,
strama upp diskussionen.
Ja, det kan jag hålla med om.
Ja.
Sen kan man välja väg.
Mm.
Marit vägen. Ja, lycka till.
Lycka till.
Du,
det
här är en känslig fråga, men jag ställer den i alla fall. Och du får bara ge ett kort svar. Vad hos en man går du igång på, så tänder du på liksom sexuellt eller
Men hur ska du kunna svara på det? Tänk om jag skulle säga långt blond hår.
Ja.
Och här sitter du med kort mörkt.
Ja, men svara det då i så fall om det är så. Jag är beredd att ta det.
Jag måste tänka, nej, jag funkar inte så.
Nej, okej. Nej, du behöver inte svara på det, men det var en sak som jag tänkte på, nämligen så här att det kan man ju säga, ja, men kropp eller röst eller bröst eller ja, muskler eller sånt där. Det är ju någonting som man så här, går igång sexuellt på. Sen är det en annan sak vad man blir kär i. Att bli förälskad i någonting, kan jag tycka. Att det kan vara så här, det kan vara rösten eller liksom ett sätt att tänka på humor eller bli någonting mer. Och sen är det en tredje sak, vad man faktiskt...
Vadå, vad har du fått det här
Nej,
ifrån?
Men det slog mig när jag tänkte på det. Det här är helt mina egna teorier.
Ja, vad härligt.
Att det finns en tredje sak, och det är det man vill vara ihop med. Det som man skulle vilja liksom så här dela tid med ordentligt. Och det är naturligtvis bra om de andra två är med på det. Men det, alla tre, det är inte säkert att det är... Att alla tre går in på en och samma person. Och du tänkte så här, fan, det är skitsvårt att få ihop alla de tre i en person.
Det som man omedelbart går igång på, det som man sen tycker om att vara med. Nej,
och, nej, det man omedelbart går igång på så här, sexuellt, och det man blir kär i, och det man sen vill leva ihop med. Det är ganska tuffa kriterier, det är ganska tuffa
punkter. En sållning som ska ske här, ja.
Eller hur?
Jag måste tänka om jag skulle se det så. Ja, det finns ju någonting som genomsyrar allt som måste finnas där, och det är ju intelligens.
Ja, absolut. Typ. Men skulle du säga att det, du går igång på det sexuellt? Liksom, så här,
ja, det skulle jag göra.
Intelligent människa. Ja, okay.
Jag skulle aldrig faktiskt vilja ligga med en ointelligent
nej,
människa.
Nej, det förstår jag. Men just det här som tänder till.
Nu svarade jag det så. Finn dig i detta.
Ja, där passar ju inte.
Nej, du har ju där, det är ett under.
Ja, men det är ändå en intressant tanke.
Jag vill faktiskt inte veta.
Nej, du ska inte få veta.
Nej.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vill ni lyssna på eller läsa det vi har skrivit, så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Jag har skrivit två romaner, dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika form på nätet där böcker och ljudböcker finns. Här tar vi ett lyssnarbrev från en man som skriver: jag har en familjesituation som har varit slitsam i några år, och nu har jag börjat fundera på om min hustru är narcissist. Vi har levt tillsammans i 11 år och har 2 barn, 5 och 6 år gammal. Hon får numera väldiga raseriutbrott när saker går henne emot. Hon skäller ut barnen rejält när de begår ganska rimliga misstag för barn. Jag tycker synd om dem och tar dem i försvar när jag anser att hon passerar gränsen. Det gör såklart henne än mer arg, men jag vill att också de ska börja granska hennes felaktiga beteenden med kritiska ögon. Vår äldsta son är väldigt känslig för att göra fel och bryter ihop när små trivialiteter går honom emot. Jag ser såklart hur det här hänger ihop och försöker stötta honom så mycket jag kan. Jag har under åren tagit upp raserifrågan med min fru, som helt avvisar den som ett problem och istället skyller på att jag inte tar ansvar för att uppfostra våra barn. Hon anser att hon har all rätt att bli så arg som hon blir när andra är så dumma. Hon är också väldigt kontrollerande och detaljstyr mig ofta. Till exempel accepterar hon inte att jag åker iväg själv för att hitta på saker med vänner, utan hon krigar för sin sak och anser att jag är väldigt egoistisk. Jag har insett att mitt umgänge nästan är helt utagerat och vi träffar bara de vänner som min fru väljer ut. Hon är ibland väldigt subtil och kan till exempel viska saker i köket när vi har gäster och lämna rummet för att förbereda saker. Typ, här ser det ut som, men jag vet ju att du aldrig bryr dig. Hon jobbar mycket med att skuldbelägga. Hon är alltid väldigt spänd och har i perioder mycket ångest. Hon har berättat att när hon växte upp så fick hon aldrig tröst av sina föräldrar. Jag ser ganska tydligt att vi troligen aldrig kommer att kunna bli ett lyckligt par igen. Men jag förmår inte ta tag i det för att bryta upp. Jag är i grunden väldigt tolerant och har svårt för att bli arg, även om jag blir orättvist behandlad, vilket är ett problem. Jag har svårt att känna någon riktig glädje då familjen ofta tassar just på tå av rädsla för att en av medlemmarna ska explodera. Tanken på att separera är tilltalande och jag fantiserar ibland om hur tillvaron skulle kunna bli. Jag är då ganska orolig för hur min hustru skulle hantera separationen. Hon är inte en stabil person och det gör ont när jag tänker på att sätta henne i den situationen. Har ni några tips på hur jag bättre kan förstå om hon är en narcissist? Om hon nu är det, hur lämnar jag då på bästa vis? Tanken på att barnen kommer att vara själva med henne mer om vi separerar skaber dock en hel del.
Ja, alltså jag kan tycka så här att det första han borde göra är att släppa tanken på att han måste definiera henne eller sätta en diagnos på henne som narcissist.
Det håller jag med om.
För det kan hon vara och det kanske hon inte är. Det är inte det som är riktigt viktigt för hans
Nej,
skull,
det ska inte påverka hans beslut, nej.
Och det är inte, det är också, jag vet inte om han vill ha en ursäkt eller liksom ett skäl att, för att separera då att hon är narcissist. Men strunta i det, släpp det ett tag. Och då kan jag tycka att det finns... alltså det låter inte så bra, den där situationen Nej. Som man beskriver. Både hur han upplever henne och det var någonting om att han ville visa barnen att hon gör fel.
Liksom. Det kan jag förstå. Ja, men det kan
absolut.
Jag förstå.
Ja, visst,
när hon beter sig orättvist mot barnen, då försvarar han dem för att deras... intuitiva rättskänsla inte ska fuckas upp.
Ja,
de ska veta att det där är inte rätt att göra mot mig, så att säga.
Nej, precis.
Och det där är ju också någonting som då leder till bråk.
Ja.
Det går i spinn.
Ja, precis.
Helt enkelt. I en familj när det blir så där.
Ja, verkligen. Nej, men jag tycker att det är... jag vet inte om de har gått i familjerådgivning eller om hon har gått i egen terapi. Det kanske hon borde göra, men det är ju hennes sak på något sätt. Jag får ändå en känsla av att det där... Han behöver inte vara... Det låter som att han skulle vilja lämna förhållandet. Och jag tror inte att han behöver vara så rädd för att hon inte klarar det. För det tror jag absolut att hon gör. Och jag tror att hon kommer nog att kunna ta hand om barnen på sitt sätt också. Det kommer inte vara någon skillnad i hur hon gör det idag. Liksom.
Mm.
Faktiskt måste jag nästan säga det så krasst.
Ja.
Vad säger du?
Jag håller med. Han skulle nog få ett bättre liv om han separerade. Han är ju just i det här att man går... han har svårt att känna någon riktig glädje, skriver han. Då familjen ofta tassar på tå av rädsla för att en av medlemmarna ska explodera.
Ja.
Sånt här blir också lite påfrestande för barnen.
Ja.
För att de... Om de gör någonting som är harmlöst... som får mamman att explodera. Så de kommer ju också gå och tassa.
Ja.
Vilket inte är liksom nyttigt och hälsosamt. Så jag tror ju också att han behöver flytta lite fokus till sig själv nu. Om han vill separera så ska han nog ta tag i det. För jag tror inte heller att det här är hälsosamt för någon. Och det kan också vara så att hon kommer att vara bättre med barnen när hon har ansvaret ensam. Det kanske är någonting i deras liksom matchning som triggar åt alla möjliga olika håll här. Så ja, och jag tror kanske också att... Jag vet inte, kan det vara så att hon inte heller är nöjd i förhållandet? Men
Precis.
Att hon aldrig skulle liksom vilja ta den stöten, så att säga.
Mm.
Det verkar ju vara ett ganska rejält dåligt förhållande. Så jag tänker så här, om han inte... går till separation, eller om man går mot separation, kom ihåg då att det behövs absolut inget medhåll eller någonting. Det räcker med att han inte trivs i situationen. That's it. Fastna inte i fällan att hon liksom ska hålla med om. Han behöver inte ha narcissistkortet att dra överhuvudtaget och så vidare. Och sen så tycker jag också om han vill försöka fortsätta, så tycker jag att han ska förtydliga det här liksom i deras prat i en icke-grälsituation, utan ta henne åt sidan i ett allvarligt liksom inramat tillfälle. Gå på fik, gå ut och ät, ta en promenad och säg att som krav för att fortsätta så ställer du ett ultimatum. Du kommer inte att ha det så här så länge till. Så ställ ultimatum att om hon inte söker hjälp och det blir stor förändring, så kommer du att vilja separera. Mm. Det är liksom hon, sånt här kan pågå i evighet.
Absolut.
Han kommer inte att få det bättre med henne utan några större drag.
Nej, stod du hur gamla barnen var?
De var 5 och 6 år.
Ja, just det. För en sak som man tycker man kan väga in i det där också. Det är en period, en situation där allting är jäkligt stökigt och stressigt. Och att hennes drag kan ju absolut förstärkas av att det är på det sättet. Och det kanske man ändå ska ta upp i något sammanhang liksom med någon annan, gärna en familjerådgivare då. För att liksom reda ut så att man inte... Saker kan ju liksom spinna loss och bli värre.
Ja, men jag tänker också så här... jag tycker inte att det verkar vara... Det kan inte vara en bra matchning. Hon är också väldigt kontrollerande och styr. Hon accepterar inte att han åker iväg själv för att hitta på saker med vänner. Och de träffar bara de som hon väljer ut.
Nej, det är nog... Nej, det är inget bra.
Nej, och det som han skriver, han säger att jag är i grunden väldigt tolerant och har svårt för att bli arg, även om jag är orättvist behandlad, vilket är ett problem. Egentligen skulle det inte behöva vara ett problem att han inte blir arg. Problemet är att han kanske inte blir lyssnad till när han inte är arg. Han måste ju säga vad han känner och tycker och bli lyssnad till. Där behöver egentligen gränsen gå, så att säga. Om hon inte lyssnar så får skuggan också återigen falla på henne faktiskt. Ja. Ta det absolut några steg vidare åt ett eller annat håll och liksom ställ tuffare ultimatum.
Precis, och var inte så be inte om medhåll.
Nej.
Ja. Vi har ju pratat jättemycket om det här med kvinnlig lust. Och bråkat om det.
Vågar du ens öppna
på
den?
Ja, jag gör det. Och jag vill inte att det här ska vara ett påstående från mig eller ett sätt att liksom... Jag vill veta. Det är ju saker som... Jag vet ju inte hur kvinnlig lust funkar, för jag är inte kvinna. Liksom. Jag kan inte riktigt svara på det. Men jag läste en artikel på SVTs hemsida om en sexolog som heter Susanne Lindström, som har då skrivit en artikel som jag tyckte var så... Ja, det där är intressant. Bland annat då så säger hon pratar om kvinnors lust, att den är väldigt komplicerad eller den är annorlunda mot män, så den utvecklas under livet och den ser annorlunda ut. Men några saker som hon säger, det är att, eller liksom botten i det som jag tycker ändå, det borde stämma, att kvinnors lust är liksom bromsad, därför att kvinnor får inte ha för mycket lust. Det är liksom det har funnits en urminnes tider. Kvinnor får liksom inte leva ut det där. Därför
av,
att det
sociala,
är
av sociala, ja, skäl. Vi har sagt av religionen
säkert. Det är fult och farligt. Och det där är liksom en grund till att det är så jäkla svårt och att det är så jäkla skillnad idag också. Vad tror du om det?
Att det finns en sån grundsak?
Ja.
Men om jag svarar på det här så kommer vi in...
Ja, men kör. Nej, men det är inte säkert. Det är inte säkert. Det är absolut inte säkert.
Jag tror att det är sant. Ja. Jag kan sanna det, men jag tror att det finns fler skillnader. Men jag tror att det kan vara sant. Ja.
Men hur viktigt tror du det är? Hur mycket påverkar kvinnor idag? Att man liksom växer upp
Jag tror att det kanske gör det. Jag menar, unga kvinnor som har många partner, de får ju liksom kanske dåligt rykte fortfarande. Medan unga män som inte har, eller som, de får inte dåligt rykte.
Nej, exakt.
Och så vidare. Sen tror jag att det har blivit bättre. Ja. I mångt och mycket. Ja. Men i många kulturer lever det ju också verkligen kvar, och i många kulturer även i Sverige på olika sätt, beroende på liksom... Ja, så jag tror det.
Jag tycker att det lever kvar som 17 i vår kultur.
Ja,
faktiskt.
Ja,
alltså, man kan ju tänka att vi pratar om det och säger och det är jämlikt, men det är inte det. Det är liksom i grunden för det hela, hur vi ser på små flickor och små pojkar.
Ja.
Det sätter sig på en gång där. Ja, men sen så pratar hon också om att hon säger att en kvinna måste lära sig hur kroppen fungerar när man är ung. Innan man ger sig in och har sexuella relationer så ska man onanera och lära sig hur den egna kroppen funkar. Alltså som ett råd, det där är viktigt att ha den lilla undervisningen innan man sätter igång.
Men det tror jag nog att de flesta kanske gör.
Ja.
Men sen när man hamnar med en kille så händer ju någonting helt annat.
Ja.
Som inte riktigt liksom... Alltså det blir en överraskning antagligen för båda två om, ja, de är nya. Men hans... ja.
Men det är också, jag tror också att det är så här. För om man parar ihop det här med allt annat om hur mäns och kvinnors sexualitet fungerar. Så är ju det... Alltså, hon måste lära sig, och han måste väl också lära sig. Men hon då, enligt henne, har så många... Det är inte så himla enkelt. Det handlar om andra saker än att bli kåt och ligga. Utan det handlar om i synintryck och smak och lukt och allt möjligt. Vilket det kanske inte gör för en kille. Men jag tror ju då, och det här är självklarheten, men det är viktigt att tänka på och prata om också, att det är alltid hans sätt att ha sex på som är rådande.
Ja, men är det som att du har blivit jag?
Nej,
nu?
Nej, men jag bara, nej, men det är så lätt att säga liksom rätt och fel och det är dumt och så, men om man kan förstå liksom så här, kvinnor har ett handikapp därför att de har alltid blivit ansedda som en varelse som inte får ha lust. Enligt henne då, den här sexologen då, och dessutom med allt att det krävs mer för en kvinna att gå igång då. Med vad det nu är lust. Alla andras sinnen än bara...
Det menar hon, ja.
Ja, precis.
Ja.
Och där, jag säger igen så här, det här är en fråga jag ställer. Jag påstår ingenting, för jag vet inte.
Men jag kan ju inte heller veta för hela kvinnligheten. Men jag vet ju att sexakten är utformad så att... Den är utformad med att han sticker in sin penis, vilket inte ger henne orgasm.
Nej,
för de allra flesta händer inte det. Det är det sättet som sexakten är utformad på. Förmodligen för att det från grunden är det sätt som vi avlar barn på. Det är liksom den biologiska grejen. Men om vi inte ska ha barn, vilket man ofta har sex utan att vilja ha barn, så är det ju någonting annat som krävs. Och där behövs det ju liksom att kvinnor slutar låtsas och börja ta för sig.
Men det här, hela det här resonemanget gör att jag tänker att sex, alltså lust och barnavlande, hör inte ihop. Det är två olika saker.
Ja, eftersom vi har sex fastän vi inte vill ha barn. Göra barn.
Ja, precis. Så jag tycker att man ska lära sig skilja på de sakerna. Jag tror att det blir lättare att liksom förstå vad det här handlar om då. Lättare
så då ska man fråga så här, du, ska vi ha barn eller ska vi ha sex?
Ja.
Ja,
ja, ja. Så här, grejen är att jag vill bara veta, när jag läser såna här saker så tänker jag, det där låter intressant, men jag har ju fan ingen jävla aning.
Men om du skulle koka ner det, vad vill den här personen då?
Jag tror att hon vill hjälpa kvinnor att förstå sin egen sexualitet och sin egen lust på ett annat sätt. Hon vill liksom höja det och få dem att må bättre, tror jag.
Jag kan ju säga så här, det är ju lättare ju äldre man blir som kvinna. Kanske för att man frigör sig ifrån... det är också så här, det är lättare när man byter partner.
Ja.
Det är svårt om man tidigt i livet blev ihop med någon, fastnade i ett mönster där man själv inte liksom vågade ta för sig, inte kan bryta det mönstret. Men sen om man byter partner så hinner det här på något vis komma i kapp, och då kan man börja leva i enlighet med sin lust.
Mm.
Det är ju faktiskt en stor vinst med att byta partner.
Mm. Ja, absolut.
Jag kan inte rekommendera det bara därför, men det är svårt att liksom... Efter 20 års förhållande blir en annan i sängen.
Ja, det är det. Men om man då, och det är jättesvårt, men om man då kan ta med sig öppenhet och liksom en förmåga att tala om det redan från början. Så
ja, det är det som är svårt, och det har man inte. Och det tror jag väldigt få har.
Ja, men det kan ändå rekommendera det. Några sista ord idag, Marit.
Ja, då har jag tänkt att prata om faktiskt om barnuppfostran.
Mm.
Jag läste någonting som fick mig att tänka. Malin Bergström, psykolog, hon skrev någonstans: matbordet ska stå för något härligt, tycker jag. Inte vara en arena för uppfostran.
Ja, så utveckla det.
Ja, men alltså, är det inte väldigt ofta så att det är vid matbordet, ursäkta, här kommer då en grov generalisering, men den som kanske inte träffar barnen lika ofta tar just vid matbordet tillfället i akt att prata om hur man ska uppföra sig med barnen.
Ja.
Det är som att där ska det styras upp liksom. Där ska det styras upp. För nu är de samlade och då ska man passa på och säga saker. Det är ganska oklokt egentligen. För det blir inte trevligt Nej. För någon att då sitta där och bli uppfostrad vid matbordet just.
Nej.
Och jag tänker att uppfostran, själva ordet leder en så fel på något sätt. Ja. För uppfostran, alltså nu, jag säger självklarheter men jag vill ändå säga dem. För jag tycker verkligen så att uppfostran sker ju inte när man säger till barnen vad de ska göra. Utan den sker varje dag, 24/7, när man själv gör sina val i hur man lever sitt eget liv. Det blir deras uppfostran. Det är precis det som blir deras uppfostran. Hur bemöter jag en människa när jag möter? Sträcker jag fram handen och säger hej och liksom ser glad ut? Eller tittar jag ner i backen för att jag är en kuf? Fine. Alltså det blir ju deras modell.
Mm.
Man kan inte inbilla sig någonting annat. Det här ställer ju jättehöga krav på en, kan man då tänka. Mm. Men nej, en förälder som brister i mycket visar ju också barnen att det är okej att brista i saker.
Ja.
Alltså, bara man inte tror att uppfostran är detsamma som en uppläxning då och då. Sen behöver ju barn verkligen också det. Liksom stora förtydliganden kring, så där gör man verkligen inte för att, och så vidare. Men liksom i resten så är det ju faktiskt vem man själv är.
Absolut.
Och hur man bemöter dem.
Oh ja. Men två saker. Tänker du att just vid matbordet, så någon har varit ute och jobbat hela dagen, oftast mannen då har varit ute och jobbat hela dagen och kommer hem och tycker nu ska jag börja uppfostra barnen. Är det så du menar att det skulle kunna vara?
Men det skulle kunna vara så, för att det blir liksom att ja, men nu måste jag verkligen hjälpa till här.
Ja.
Och liksom mannen kanske, eller den som inte träffar barnen så ofta, kanske känner att man liksom inte tar riktigt sitt jobb. Så när någonting blir stökigt då vid bordet, ja men då griper man min sanning in. Och kanske gör det här lite för stort.
Ja.
Istället för att smootha över och det skulle bli ett bra klimat att prata i.
Jag tänker också att till det hör att matbordet, det vet man. Det där är en situation där man kommer att bli offentlig förr eller senare. Man ska gå ut och äta eller man ska gå hem till någon eller sitta på så här. Då vill man att barnen fan ska visa upp en bra sida när de sitter och äter. Förstår
du? Det är precis. Liksom, så här, det är men jag tror att det där börjar för tidigt.
Ja,
jag tror att
absolut.
alla tror att man måste börja med saker så fruktansvärt tidigt att det inte går att lära om. Det är helt fel. Man måste inte vara sjukt konsekvent med barn. Man måste det med djur kanske. Men barn kan man faktiskt ta ett samtal med när de är fyra. Du, det där måste vi tyvärr sluta med nu för att.
Ja.
De klarar ju det. De klarar ju förändringar hela tiden. Det är inte heller så att barn måste lära sig att plocka undan när de är två. För att det kan de faktiskt lära sig när de är 11.
Absolut. Oh, nej, jag håller helt och hållet med. Jag undrar varför det är just i de situationerna.
För att
det
är då är man samlad. Då är man samlad och kommer inte därifrån. Nu har jag en stund här med min lilla flock.
Ja.
Ja, och kanske liksom mycket handlar om uppförande vid matbordet. Alla kanske är trötta eller liksom man förväntar sig att det ska vara på ett visst sätt. Men det blir uppladdat med fel saker på något sätt.
Man har fått i sig själv också. Det var ju det så hans föräldrar höll på med en själv också. Nu sitter du stilla vid matbordet. Nu äter du med kniv och gaffel.
Ja, men mina sa ju så här, låt maten tysta mun.
Ja, det, ja,
det är också tvärt emot dagens ideal.
Ja, jag vet. Ja, men det är sant. Det är, ja, intressant.
Ja, det är inte en det är inte där uppfostran sker. Den sker heller inte när man ryter i åt barnen då och då någon gång och tappar humöret. Det är heller inte uppfostran. Att liksom säga att någon måste uppfostra. Medan det som hände var egentligen att man själv fick tokspel.
Ja.
Det tycker inte jag heller man kan kalla uppfostran. Nej,
en annan aspekt av det var det som hon hade sagt, den här psykologen då, eller vad det var, att det ska vara en plats som är härlig och där man njuter och har det bra.
Mm.
För inte undra på att man får ätstörningar och svårt att äta vissa saker om det är ett jävla hallå kring matbordet.
Även det vet jag faktiskt inte om
det hör ihop. Men ändå, jag tycker att det är, så här, det är lite ångestlandat om man har hela tiden.
Ja, men det kanske till och med så också att många tycker just att de vill att det ska vara någonting härligt. Sen blir det inte härligt. Och då, blir det, då svänger det.
Ja.
Men bara man inte tror att det där uppfostran sker i liksom tillsägelser.
Nej. Det är därför du inte ska säga till mig när jag vänder upp och ner på skeden när jag äter glass.
Jo, det ska jag göra.
Nej, det ska du inte göra.
Man kan börja vid din ålder lära sig att vända den rätt.
Kan man inte börja med när man är 2? Man kan säga när man är 11 eller 50. Ja, men bra. Du, det får avsluta det här avsnittet 196.
Det gör det. Och sen så hörs vi igen om en vecka.
Ja.
Skriv till oss. Ha det så bra nu.
Hej då.
Hej då. Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123-087-1798. 123-087-1798.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.